Enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL, har droganvändningen ökat märkbart på flera orter i Finland och mest har det ökat i Helsingfors. Det här har vi hört i nyheterna både igår och idag. Speciellt användningen av amfetamin har ökat i Helsingfors. Annika Elranta, du är enhetschef för nätverket för förebyggande rusmedelsarbete på EHUT-RF, som då alltså är en förening för förebyggande rusmedelsarbete. Hur syns den här ökade droganvändningen i ert jobb?
Jag jobbar alltså med 56 föreningar från Finland, som alla de här föreningarna jobbar med rusmedelsärenden från olika synpunkter. Och enligt de här föreningarna så har faktiskt den här ökningen av droger synnats, speciellt i mötande arbete och då man träffar folk på gatan. Och de har berättat att våren har varit speciellt jobbig och då har det synnats. Speciellt det här med amfetamin, att många har bytt opiater till amfetamin eftersom det har varit svårare att få. Dessutom har man kanske då blandat med alkohol eller andra droger. Men på nätet har man kunnat då hela tiden köpa droger olagligt. Men å andra sidan så har många måste då byta.
Vad tror du att det beror på att droganvändningen har ökat så mycket i år?
Droganvändningen ökar egentligen hela tiden, men nu måste man komma ihåg att ganska lite åt gången, det är inte stora hopp, men oberoende så ökar den. Orsaker vet man inte speciellt att vad skulle vara huvudorsaken, men en orsak är såklart det att det är lätt att få tag på, det är lätt att köpa via Tor-nätverket som är sån här hemligt nätverk på nätet. Men å andra sidan så människor reser mycket, framförallt före coronapandemin, så det är lätt att få tag på.
Så du skulle säga helt enkelt att det är lätt att få tag på droger nu för tiden?
Tydligen verkar det som att det är lätt. Såklart går det också i vågor att vilka droger är mer populära eller mer använda än andra. På veckosluten syns andra droger än på veckan till exempel. Men ofta använder man dessutom med alkohol. Och i Finland är det typiskt att blanda olika droger med varandra. Det är sällsynt att till exempel från en drogspruta hitta bara ett ämne, utan enligt forskning har man hittat flera ämnen i samma sprutor.
Vad är de här skillnaderna liksom mellan veckodagar och veckoslut, så att det skiljer sig, så på vilket sätt?
Det kan ha att göra med sån här användning i och med festande. Att under veckan använder man kanske då droger liksom i vardagen, men under veckosluten kan det synas såna festanvändning, till exempel då användning av kokain. Och så måste man ju komma ihåg att i Helsingfors syns ju också droger från andra ställen då folk kommer att festa, till exempel till Helsingfors eller fira veckoslut. Så då kan det synas i de här vattnena till exempel, helt från andra orter kommande droger.
Du berättade här tidigare att du inte själv jobbar med det här arbetet så här på gräsrotsnivå och därmed inte riktigt träffar de här personerna. Men vem är det egentligen som är i riskgruppen för att börja använda droger?
Egentligen kan man inte säga att det finns en riskgrupp, att om du är sån här och sån här så då kommer det att gå dåligt. Ofta börjar man ju då använda i ungdomen. Det man vill testa på någonting nytt, man är intresserad av någonting annorlunda, man vill kanske vara rebell, man vill höra till kompisgruppen. Kanske man tycker att någon drog är helt tydligt bättre än någon annan. Till exempel att man tänker att alkohol är någonting som bara vuxna håller på med och cannabis är någonting som ungdomar är intresserade av. Och där kan det helt enkelt vara behovet att testa. Sen har många unga som får problem med droger och som fortsättningsvis använder droger så har något annat också i bakgrunden. Till exempel de klienter inom barnskydd eller har inlärningssvårigheter eller behöver hjälp med andra sociala problem. Så det är egentligen den där ungdomarnas helhet. Men sen som vuxna så är det tyvärr också så att många vuxna använder till exempel värkmediciner fel och så småningom börjar få problem med mediciner och kanske behöver sen andra droger för att må bättre. Så det kan vara sån här självmedicinering helt enkelt. Så har många väldigt svåra livssituationer. De har mentala problem, kanske hemlöshet, fattigdom eller något annat som ligger där bakom. Och då kan det vara hemskt svårt att få hjälp om man liksom kommer in i en sån där cirkel av rusmedelsanvändning. Men ofta är det också över generationer som det här problemet ligger. Och då kan man ju inse att det är svårt att få hjälp ifall också de egna föräldrarna har problem med rusmedel. Så att problemen kan vara ganska stora. Men att helt sådär som ungdomar så har vuxna också helt tydligt behov att testa någonting nytt och kanske lite så här vara annorlunda. Men orsakerna hos unga och vuxna är nog specifika.
Ni jobbar ju mycket med förebyggande verksamhet och understryker väldigt mycket. Vad är det som ni egentligen gör?
Nu talar jag för 56 föreningar, så där finns jättemycket olika saker att jobba med. Många träffar barn och unga i skolor till exempel. Det är sådana riktigt basarbete att man jobbar med lärare och rektorer, med föräldrar och sen med barn och unga. Det kan hända att det är i skolor, men det kan också vara inom hobbyer, det kan vara på nätet, det kan vara sådana anonyma telefonsamtal eller anonyma nättjänster. Och det kan vara helt kampanjer som är till vissa barn och unga. Vecka 42 firar man veckan för förebyggande rusmedelsarbete till exempel, och där är tema cannabis. Så det är ett exempel på en kampanj som är sån här årlig kampanj. Men sen med vuxna egentligen så jobbar man mycket med information. Ger information om riskgränser till exempel med alkohol eller riskgränser med drickande. Och så talar man också om hur tobak och snus till exempel påverkar hälsan. Men med vuxna är det också väldigt viktigt att ge möjlighet till anonyma samtal. Att många vuxna är rädda att tala om rusmedel till exempel på arbete eller hos arbetshälsan. Så för dem kan det vara lättare att tala anonymt eller ringa upp ett gratis nummer där de kan tala om rusmedel. Men också människor som har redan drogproblem och har svåra livssituationer, så med dem kan man också jobba förebyggande. Man kan ge råd till exempel till att hur man ska då sticka hälsosamt. Om människor redan har ett problem med droger så behöver de hjälp med sin hälsa. Genom att till exempel ge rena nålar till stickning så har man kunnat få ner på olika smittande sjukdomar. Och det här är ett exempel på hur man kan jobba förebyggande. Sen har man i Helsingfors ju talat också om de här speciella rummen för droganvändning. Och det är ett sätt att hjälpa. Eftersom det finns en trygg plats att sticka på. Där finns personal som kan hjälpa ifall det blir förgiftningsproblem eller några infektioner av nålar eller annat. Och det finns också personer som då kan hjälpa dig att hitta vård till drogproblem. Så att det är liksom en trygg plats. Med det här sättet så kan man till exempel minska förgiftningar. Och i Norge har man jobbat med det här en längre tid och där har man haft ganska bra erfarenheter.
Det har talats mycket om att drogmissbrukare och till exempel hemlösa har fallit i ett sånt här hål nu under coronaepidemin och riskerar liksom att bli ännu mer utestängda från samhället. Hur har epidemin påverkat ert jobb?
Man har märkt att folk som har haft rutiner till exempel att de har varit på någon möteslokal eller något ställe där de har kunnat tvätta kläder och sköta hygien och få mat. Och de har liksom haft en rutin. Även om deras livssituation har varit svår så har de haft rutiner och veta varifrån man kan få hjälp till olika problem. Men coronapandemin har orsakat att man har måste stänga många av de här ställen och det har blivit svårt att sköta om hälsan och sköta om näring och att få en plats att sova på. Och det har synats på gatan när våra föreningar har jobbat med folk, så har de märkt att folk mår sämre. De är hungriga, har svårt att hitta någon plats att sova på till exempel. Så att man har måste helt enkelt ge mera hjälp ute på gatan. Men sen så har vi också många sådana nätbaserade hjälpmetoder som har blivit jättemycket populärare. Och de har hittat helt nya människor och nya klienter. Så att vi har både liksom kanske missat några klienter som vi inte får kontakt med. Å andra sidan har det hittats nya klienter på nätet. Så att med de här båda måste man jobba med i framtiden.
Du nämnde den här i bifarten. Men märker ni annars av att missbrukare mår sämre i dessa tider?
Ja, det märks nog. Till exempel de här telefonerna man kan ringa till. Så hjälptelefoner som är anonyma. Så de har fått mycket mera samtal. Och de har varit allvarligare i de här situationerna. Det vill säga att människor har varit tydligt ledsna, ensamma, rädda. Och många har också varit jätteoroliga för sina närstående och för deras situation. Man har också velat tala om ekonomiska problem. Så att både hos rusmedelsföreningar och mentalvårdsföreningar så har problemen varit samma. Och samtalen har ökat drastiskt.
man har ju hört från många olika håll och i många olika former uttrycka kampen mot droger, men statistiken visar ändå att droganvändningen ökar. Tror du att det så att säga går att vinna den här kampen?
No, vi i föreningarna talar sällan om kampen mot droger. Det är liksom, det är någonting som inte vi tycker att för diskussionen framåt. Vi skulle hellre se att folk får sån hjälp som de behöver. Att det är egentligen fast vid mänskliga rättigheter och att människor ska få bättre livssituationer. Få ett hem att bo i, få arbetsplatser, få hjälp och vård. Och framförallt borde man komma till vård ganska snabbt. Man borde få hjälp väldigt snabbt. Så det är inte så heller frågan om att hitta ett visst ämne som man ska ha ett krig mot, utan hellre se helhetssituationen och hjälpa människor. Men å andra sidan tycker jag också det att i kommunen kunde man satsa lite mer på förebyggande arbete. Så att det är lite för sent att jobba med droganvändning då när drogerna är väldigt starkt med i livssituationen. Och då borde man då hjälpa redan människan och hans eller hennes livssituation. Men med droger, man kan tala om dem väldigt tidigt med barn och unga. Man kan tala mycket om dem. Men enligt forskning så har bara 61% av kommuner en person som de har anställt för det här arbetet. Och det är ganska lite. Och vi har till exempel hört att vissa av de här anställda har bara 10% av arbetstiden att använda till kommunens förebyggande arbete. Så ett sätt att jobba med droger är att satsa på de här tidiga diskussionerna och på något sätt få den här grunden i skick.
Här får jag tacka dig Annika Eloranta vid EHYT RF, och jag som rapporterar härifrån Helsingfors heter Charlotte Lindberg.